Strukturell rasism och diskriminering sägs pågå hela tiden. Och nu kräver svenska fackförbund att staten ska börja räkna medborgarnas hudfärg. Vad är egentligen strukturell rasism? Kan diskriminering motverkas genom kvotering baserat på biologiska egenskaper? Och vad händer med ett samhälle som sätter hudfärg före kompetens? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Räknas hudfärg? Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om hegemoni, om härskarteknik och om hudfärg. Häng med! Att räkna folk utan hänsyn till deras gärningar. Det finns inget så ojämlikt som denna typ av jämlikhet, eftersom visdom ej fördelas jämnt bland människorna. Med dessa tidlösa ord sammanfattade den romerske hundratalssenatorn Plinius den yngre svårigheten att på politisk väg reglera fram jämlikhet och rättvisa. Dagens Sverige präglas av en motsatt diskussion där allt fler ställer krav på att människor ska just räknas. Detta med förhoppningen att man med politiska medel sedan ska kunna förverkliga ett teoretiskt jämlikhetsideal. Ett både konkret och aktuellt exempel på detta är hur fackförbunden Kommunal, Vårdförbundet och Facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor i en debattartikel nyligen ställde krav på att arbetsmarknadens representation av hudfärger ska registreras för att man ska kunna motverka rasism. Artikelförfattarna betraktar registrering av hudfärg som ett viktigt verktyg för att motverka rasism. Man vill ge Statistiska centralbyrån i uppdrag att föra statistik kopplad till hudfärg och att diskrimineringsombudsmannen ska analysera hudfärgsbaserad rasism. Diskrimineringslagen ska utifrån detta skärpas så att kännbara sanktioner kan införas mot arbetsgivare som inte lever upp till det hudfärgsbaserade jämlikhetsidealet. I Sveriges Radios Studio 1 uttryckte artikelförfattaren Anna Troberg sedan åsikten att Sverige lider av svår strukturell rasism, där omgivningens attityder förhindrar förverkligandet av ett jämlikt samhälle.
Men det är ju helt uppenbart att det finns stora problem i Sverige med strukturell rasism som drabbar väldigt många människor, och precis som ni sa här i början så leder det till att man får sämre möjligheter i yrkeslivet. Alla de här sakerna beror ju inte på dig, utan det beror på omgivningens attityder. Och vi ser ju från fackligt håll, vi ser det här hända hela tiden, men vi ser också att det behövs bättre verktyg för att kunna jobba med de här frågorna.
När programledaren häpet frågade om man verkligen önskade samla in statistik rörande hudfärg svarade Troberg att utgångspunkten är subjektiva upplevelser av rasism och diskriminering.
Är det hudfärg på människor, hårfärg, om man har afro, frisyr eller vad man heter, eller vad exakt, kan du ge exempel?
När man samlar in de här uppgifterna så måste det bygga på valfrihet. Du väljer själv om du svarar på den här typen av frågor. Det bygger också på självidentifikation, att du identifierar dig själv som X, Y eller Z. Då kan det gälla etnicitet, det kan också gälla vilken hudfärg. Blir du rasifierad av andra människor, ja, men då är det någonting som du kan ange.
Troberg avslutade med att fastslå att rasism och diskriminering pågår hela tiden och att hudfärgsregistrering är ett viktigt verktyg för att bekämpa strukturell rasism.
Rasism och diskriminering pågår hela tiden och som jag sa, vi ser att vi har inte tillräckliga verktyg för att kunna motarbeta det på ett effektivt sätt. Den här samlade informationen behöver vi för att kunna bekämpa rasism effektivt.
Denna typ av närmast rasbiologiska resonemang är dock ingenting nytt. Hösten 2020 anklagade till exempel 39 medarbetare Sveriges Radio för diskriminering och strukturell rasism, där man bland annat beskyllde företaget för att betrakta icke-vita perspektiv som särintressen snarare än som norm.
Vad ni också tar upp är ju rasism och särbehandling. Kan du ge något exempel? Har du själv råkat ut för det?
Folk som bor i Sverige som har ett annat ursprung eller en annan hudfärg, att det är ju perspektiv och frågor som vi bär med oss. Det ses lite som särintressen, det ses inte som en norm på redaktionen.
Vi måste kämpa 3 gånger så hårt och få igenom det i mycket mindre utsträckning eller få att det lyfts fram eller hyllas i mycket mindre utsträckning.
När Sveriges Radios vd Silla Benke bemötte detta med att företaget inte fått in några anmälningar för kränkande särbehandling kopplat till rasism, svarade uppropets representant att det hela gällde en känsla snarare än ett sakförhållande.
Alltså, vi har ju inte fått in några fall av kränkande särbehandling kopplat till rasism, varken nu faktiskt i de här diskussionerna, inte heller tidigare.
Det är snarare en känsla än att det faktiskt förekommer.
Detta följdes av krav på en finmaskig inventering av exakt hur olika etniciteter representerades på Sveriges Radio.
Palmira Kokaremenga, nu vill ni att företaget ska sätta upp ett långsiktigt mål om att minst 25% av medarbetarna ska ha utländsk bakgrund.
Sveriges Radio har redan idag var fjärde medarbetare med utländsk bakgrund.
Vi efterfrågar också 15% som har utomeuropeisk bakgrund. Alltså vi vill ha en mer finmaskig inventering av vilka de här 26% i sådana fall är.
Ett snarlikt exempel är hur aktivistgrupperingen Brown Island i början av 2021 krävde att Konstfacks utställningslokal Vita Havet skulle byta namn eftersom färgen vit uppfattades vara en del av skolans rasistiska strukturer. Efter att Konstfacks professor Sara Kristoffersson bemötte dessa anklagelser med att namnet saknade rasistisk innebörd initierades ett medialt upprop där hon anklagades för att försvara osynliga och förtryckande ojämlikhetsskapande strukturer och att man hade ett behov av att gemensamt bearbeta delade erfarenheter av rasism på skolan. På liknande sätt hävdade 2 forskare vid rättssociologiska institutionen på Lunds universitet år 2020 att polisen var rasistisk och därför borde nedmonteras. Även här anfördes strukturell rasism som den bärande anledningen. Vi anser att polisen måste reduceras och att dess systematiskt rasistiska arbete och teknologi måste stoppas. Politikers och myndigheters brist på intresse för att hålla polisen ansvarig för dess strukturella rasism är allvarlig. Under sommaren samma år lanserades kampanjen Stop Hate for Profit, vilken uppmanade till bojkott av bland annat Facebook eftersom plattformen inte ansågs rensa ut rasism och strukturellt förtryckande budskap i tillräckligt stor skala. Flera svenska företag, däribland statliga SJ och den kinesägda havremjölksproducenten Oatly, medverkade i bojkotten och den amerikanska nyhetsorganisationen CNN valde att utmåla de företag som fortsatte att annonsera som moraliskt förkastliga. Strax efter denna kampanj rapporterade Sveriges Radio P4 om hur rasism påverkar vår hälsa och argumenterade i punktform för hur det maktanalytiska begreppet vitt privilegium upprätthåller strukturell rasism i Sverige. Längst gick dock dåvarande statsminister Stefan Löfven som i augusti 2020 föreslog ett förbud mot rasism för att trycka tillbaka rasistiska strukturer. Den gemensamma nämnaren för alla dessa exempel är att rasism och diskriminering beskrivs vara så strukturellt förskansade i den svenska kulturen att förtrycket endast kan beskrivas av de som känner sig förtryckta. Denna upplevelse av förtryck tar sedan som intäkt för att kräva särbehandling baserat på biologiska egenskaper som hudfärg och könsidentitet. Men vad är egentligen dessa rasistiska strukturer? Och kan de verkligen bekämpas genom att man räknar hudfärg? Ingen ifrågasätter att rasism och diskriminering både förekommer och bör bekämpas. Men den identitetspolitiska rörelsens föreställningar om strukturellt förtryck röjer en grundläggande skillnad mellan vänsterns och högerns människosyn. Både högerns och vänsterns moderna ideologier har sina rötter i upplysningsfilosofen John Lockes syn på människan som ett oskrivet blad. Men de båda rörelserna kom att tolka detta oskrivna blad på helt olika sätt. Borgerligheten såg människan som felbar men kapabel och betonade därför individens rätt att i samklang med samhället självständigt forma sitt liv. Vänsterrörelsen såg istället människan som offer för ett korrupt samhälle, där individen måste fostras och skyddas av staten för att jämlikhet och rättvisa ska bli möjlig. Mycket, mycket kortfattat är detta den idémässiga grunden till vänsterns ambition att överföra makt från individ till stat. Vilket i sin tur baseras på uppfattningen att statens yttersta roll är att utjämna skillnader i samhället. När den moderna vänsterrörelsen i samband med östblockets fall förlorade sin ekonomiska relevans överfördes denna ambition att fostra, att skydda och att styra människan till abstrakta begrepp. Ett av dessa begrepp är det strukturella förtrycket. Föreställningen om strukturellt förtryck förekommer nu inom en uppsjö av vänsterpolitiska doktriner och har utvecklats till ett synnerligen kraftfullt maktpolitiskt verktyg eftersom det endast kan uttolkas av de som anses vara förtryckta. Det strukturella förtryckets centrala egenskap är nämligen att förövaren är blind för dess existens. Vilket i praktiken innebär att vänsterdoktrinernas företrädare själva kan avfärda all kritik av det strukturella förtrycket som strukturellt förtryck. Även tystnad betraktas dock som förtryck, eftersom detta anses utgöra ett passivt stöd av den existerande maktordningen. De personer som bedöms vara strukturellt förtryckande ges således bara en enda möjlighet. Att hålla med om allt som strukturanalysens uttolkare säger. Vänsterrörelsens jämlikhetsideal gör även gällande att alla människor i grunden är prestationsmässigt likvärdiga. Och att kompetensmässiga avvikelser bara är ännu ett resultat av förtryck eller privilegier. På grund av detta betraktas individuell ansträngning, talang och prestation som mindre intressant än hur förtryckt en individ uppfattas vara. Ett konkret exempel på detta är hur symfoniorkestrar, som länge ansetts vara kodade för vitt privilegium, för ungefär 10 år sedan började tillämpa så kallade blinda provspelningar. Detta innebar att de sökande musikerna fick provspela bakom ett skynke så att rekryterarnas omdöme inte skulle påverkas av fördomar rörande personens kön eller hudfärg. Satsningen hyllades initialt som en progressiv och inkluderande metod för att motverka strukturellt förtryck och framhölls även som en modell vilken näringslivet borde ta efter. När det så småningom visade sig att blindtesterna inte alls gav den identitetsmässiga mångfald som man önskat framfördes omedelbart krav på att avskaffa de blinda provspelningarna och att rekryterarna istället skulle ta hänsyn till de sökandes kön, etnicitet och sexualitet. Den överordnade ambitionen var alltså aldrig att ge människor lika förutsättningar, utan endast att försöka tvinga fram ett ideologiskt önskvärt jämlikhetsutfall. Exakt denna målsättning är vad som nu driver de svenska fackförbunden till att vilja räkna människors hudfärg, oavsett vad detta får för konsekvenser för både individ, kompetensförsörjning och samhälle. Det moderna mångfaldsidealet betyder rent praktiskt att en önskvärd blandning av härkomster och könsidentiteter ska förekomma i alla sammanhang. Denna ambition genomsyrar nu hela det svenska samhället, från försvarsmakten till privata företag, och uttrycks politiskt i form av social ingenjörskonst.
Det måste till enorma insatser i välfärden och för att bryta ojämlikhetsutvecklingen om man faktiskt vill beblanda befolkningen.
Att forcera fram teoretiskt önskvärda blandningar baserat på hudfärg, etnisk härkomst och könsidentitet är dock inte att motarbeta diskriminering. Tvärtom är detta diskriminering, eftersom det innebär att vissa grupper särbehandlas på grund av biologiska egenskaper som de inte själva kan påverka. Ambitionen att reglera fram ett jämlikhetsideal baserat på hudfärg markerar istället övergången från ett samhälle som försöker ge alla människor jämlika möjligheter till ett samhälle som kräver ett jämlikt utfall, oavsett hur medborgarna själva agerar. Konsekvenserna av dessa drastiska förändringar rörande samhällets kompetensförsörjning riskerar nu att bli katastrofala. För det första så innebär särbehandling baserad på hudfärg en återgång till en ledarskapsform där blodsband och socialgrupp tillåts trumfa kompetens. Detta riskerar i sin tur att cementera skillnaderna mellan grupper istället för att integrera dem, och det underminerar dessutom på ett orättvist sätt trovärdigheten även för de gruppmedlemmar som faktiskt har rekryterats för sin kompetens. För det andra innebär kravet att låta staten räkna och mäta hudfärg en institutionaliserad integritetskränkning som inte hör hemma i en liberal demokrati. Och för det tredje så saboterar hudfärgsbaserad särbehandling den marknadsmekanism som gjort näringslivet benäget att just inte diskriminera, eftersom den som vill överleva på en konkurrensutsatt marknad alltid måste sätta kompetens före etniska, sociala och biologiska faktorer. Konsekvensen av att dessa identitetspolitiska ideal nu genomsyrar allt fler institutioner är att samhället anpassar sig och sätter biologiska egenskaper före kompetens. Detta kommer med stor sannolikhet att hämma innovationsbenägenheten, att sänka produktivitetsgraden och att begränsa förutsättningarna för verkligt och organiskt integrationsarbete. Såvida det kompetensdrivna näringslivet inte resolut börja motverka denna ovärdiga utveckling. Eller som Plinius den yngre anmärkt i ett av sina senare brev till kejsar Trajanus: vi måste anstränga oss i vårt yrke och inte ta andras inkompetens som ursäkt för vår egen lättja. Det saknas inte publik, men det är upp till oss att producera någonting värt att ta del av. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att meriter är viktigare än hudfärg. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.